Hörrni, det är gott att få lovsjunga tillsammans. Att få betjäna Herren genom lovsång. Och det behöver få ta tid. Därför att det finns så mycket som vill, så att säga, stå i vägen och som vill hindra oss från att verkligen ge av oss själva och som församling ge till Herren. Och det finns mycket mer att upptäcka i tillbedjan än vad vi kanske har varit med om. Och därför så måste det få ta tid. Jag ställer mig här så kanske det blir lättare att se. Jag kommer ner några trappsteg här för att lite grann inte behöva stå här uppe och titta ner på er, utan vara lite mer informell. Den första advent, den gudstjänsten som vi hade här, så predikade jag utifrån det här med att vem Jesus är, och att det är den viktiga frågan som vi behöver ställa oss. Vem är Jesus? Istället för att ställa sig frågan, vad kan du Jesus göra för mig? Och det finns en liknande fråga som kopplar ihop med det här med vem Jesus är. Och det är det här med att, vad vill du säga Jesus till mig? Vad vill du säga till mig? Och den frågan är ganska besvärlig. Därför att när väl frågan är ställd, så borde det också komma ett svar. Men där så kan vi välja att antingen vara för otåliga så att vi inte orkar invänta svaret. Eller så vi kanske är för stressade eller för upptagna eller för splittrade. Så att vi tål inte att vänta in Herrens svar till oss. På vår fråga, vad vill du säga till mig? Vad vill du säga till oss? Och istället så kan vi tendera att be, Herre, välsigna det, gör det, verka fram det, ge mig det, och så fortsätter vi att lite grann kommendera Herren vad han borde göra för oss. Och på ett sätt så är inte det fel, därför att vi uppmanas att göra våra önskningar kungjorda inför Gud. Så vi får be om allt möjligt. Det får vi göra. Men min poäng just nu, det är att förstå att Herren har en vilja. Och Herren vill någonting med både med oss var och en, men också med sin kyrka. Och för att kunna få reda på vad Herren vill, då måste vi invänta hans svar. Då kan vi inte fortsätta att be om allt vad han borde göra för oss, för oss själva eller för vår kyrka, om vi inte är villiga att invänta hans svar för vad han vill göra med oss och med sin kyrka. Och jag tror att den frågan ligger i samklang med det här med att vem Jesus är. Därför att Jesus är någon. Han är Guds son. Han är frälsaren. Han är en enfödde, född av jungfru. Och han har kommit till oss, blivit människa, dött på ett kors, uppstått igen och återvänt till Fadern, och är nu mitt ibland oss genom sin ande. Han är någon. Men som sagt, Jesus är någon, men vi behöver också ställa oss frågan, vad vill du Jesus? Och då kan vi inte låta oss tyngas eller besväras eller upptas av allt som finns i den här världen, därför att det vill hindra oss från att lyssna till vad Herren vill. Det finns en som är vår fiende, och han har många hantlangare under sig. Hans namn är djävulen, hans namn är, ja, ett av hans namn, Satan, och så vidare och så vidare. Vi ska inte prata så mycket om honom just nu, men jag tänkte bara nämna i alla fall att det är han som är vår fiende. Och det betyder att det finns ingen människa som är vår fiende. Och det kan vara svårt att ta till sig av det, därför att vi vill så gärna rikta vår aggression, vår irritation, vår vrede mot specifika personer, därför att de är ju synliga, och det var ju de som gjorde oss illa. Så är det i äktenskapet, så är det i vänskapen, så är det i samhället i övrigt, så är det till och med mellan länder. Det är lätt att rikta sin aggression mot ett annat land för vad de har gjort mot oss, istället för att inse att det finns en fiende som vill skapa denna splittring och denna aggression mellan, också mellan länder. Och därför så är det viktigt att vi som troende, att vi påminner oss om att vår fiende, det är mörkrets första. Och alla som han har under sig, alltså alla onda änglar, alla andemakter, dessutom så samverkar fienden med synden som finns i oss människor. Och det är påfallande ofta så att vi kanske inte är så medvetna om att djävulen faktiskt verkar genom synden som tynger oss människor. Och därför så behöver vi bli uppmärksamma på, ja, men vad är det då som fienden verkar med inom mig? Därför att vi bär på synden. Och nu kanske någon tror då att ja, men Jesus har ju förlåtit mig, och han har dött på korset för min synd. Jag är förlåten. Och det är sant. Det är precis det som är sant, att vi är förlåtna. Och Jesus har förlåtit oss. Hans nåd är oss given. Men fortfarande så kan synden ha makt över oss, därför att vi tillåter den. Och det är det som är det besvärliga. Därför att Paulus på olika ställen i breven så uppmanar han dem han skriver till: döda begären. Döda begären i era liv. Och nu måste ni ta itu med detta också, säger han. Och han skriver det till dem som redan var troende. Och det betyder att vi får inte... vi får inte låta oss, eller vi får inte ha uppfattningen att vi inte kan vara förblindade, att vi inte kan vara tyngda av synd som vi behöver bekänna och be om förlåtelse för, så att vi kan bli fria. Utan vi som vanliga kristna troende kan också vara så tyngda av olika typer av synder så att vi inte ser det som är Herrens vilja. Så när vi ställer oss frågan: Herre, vad vill du? Så är det faktiskt så att synden kan ge dig ett svar. Synden kan svara på den frågan genom, till exempel, genom din otålighet. Nej, men nu orkar jag inte längre. Jag orkar inte vänta, Herre, på dig. Det var så besvärligt att be, tyckte jag nu, så att jag orkar inte med det, utan nu vill jag göra någonting annat. Slå på tvn, datorn, ringa ett samtal, läsa en bok, vad som helst. Bara jag slipper, så att säga, vänta in Herren. Det som talar till oss i den stunden, det är inte Herrens röst, utan det är syndens röst. Det är vår otålighet. Om vi har bestämt oss för att nu ska jag faktiskt vänta in Jesus, och jag ska ställa den här frågan, Jag ska över tid söka honom för att få svar på just den här frågan. Då är vår största fiende, det är synden faktiskt, som ansätter oss fast den kanske inte har makt över oss. Jag vet inte om ni brukar tänka i de här banorna eller resonera i de här banorna. Men jag upplever att det är viktigt att tala om detta, den här gudstjänsten, på ett lite informellt sätt. Likadant är det faktiskt med lovsången. Att när vi har bestämt oss för att lovsjunga och för att prisa Gud för den han är, och att göra det tills vi upplever att Herren kommer och möter oss också, och så att säga kommer med sin närvaro, och vi upplever den här nära gemenskapen med Gud, intimiteten, det som vill hindra oss från att gå så långt att vi upplever att, ja, men Herre, nu är du verkligen närvarande, jag upplever att du rör vid mig, det är synden som vill hindra oss. Det är synden som vill rikta våra tankar i en helt annan riktning, så att vi känner, ja, men jag står inte ut, jag orkar inte, det här är för besvärligt. Jag sjunger och ja, men det händer ju ingenting. Och det är därför som Bibeln talar så mycket om tålamod, om uthållighet. Petrus skriver om att till er tro så må du fästa styrka, och till styrkan uthållighet, och ja, jag säger det kanske inte exakt som det står, men han talar om att det är som att saker och ting hänger ihop. Till styrkan gudsfruktan, till gudsfruktan självbehärskning, till självbehärskningen, ja, uthållighet och så vidare. Det finns områden i det kristna livet som vi inte, så att säga, kan vi kan inte tillåta oss själva att om och om igen bli besegrade, utan vi behöver, så att säga, vara uthålliga i det och fortsätta att lovsjunga, fortsätta att be och söka tills vi får svaret. Och det är som sagt som vill hindra oss från att ge upp, det är synden. Det vill få oss att bara, ja, lägga ner oss själva, att inte bry oss, att kasta in handduken och tänka, men det kommer inget svar. Herren ville inte tala fastän han faktiskt ville tala. Men vi var inte lyhörda. Jag ska läsa ett bibelord från andra krönikeboken, kapitel 14. Jag ska bara slå upp det här. Andra krönikeboken, sa jag 14? Jag menar 7. 7 och 14. Andra krönikeboken kapitel 7 och vers 14. Det här tror jag är ett Herrens riktmärke för oss. Jag tror att det är ett Herrens riktmärke för inte bara för oss var och en enskilt, utan också för kyrkan. Och då är det både pingst, mission och alla andra kyrkor egentligen. Det är ett riktmärke för oss. Ett ord som Gud vill på nytt ge till oss. Och då står det så här: men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Andra krönikeboken kapitel 7, vers 14. Det här ordet var riktat till Guds folk, och jag upplever att det här ordet det är också riktat till Guds folk idag. Det är vi som är Guds folk, och det är vi som behöver ödmjuka oss, det är vi som behöver be, det är vi som behöver söka, det är vi som behöver omvända oss från våra onda vägar, och det är då som Gud kommer att höra oss ifrån himlen och förlåta oss våran synd och skaffa läkedom åt vårt land. Den här kallelsen, den är egentligen, det är ingenting som vi avverkar på en eftermiddag. Det är ingenting som vi avverkar på en gudstjänst, utan det är ett sökande efter Gud. Och det sökandet, det har en riktning. Därför att den som söker efter någonting, han vet ju på något sätt att det är någonting som jag eller som han letar efter. Han bär en längtan, någonting inom sig som söker efter något. Och detta sökande ger inte upp förrän man faktiskt har funnit något också. Därför återigen, om vi ställer frågan Jesus, vad vill du? Och söker honom i det, då är vårt fokus att faktiskt få ett svar. Och att allt som hindrar oss från att få det svaret, ja, det är ett motstånd av det ena eller det andra slaget. Synden eller alltså djävulen kanske rakt av. Eller så använder han synden så att säga från att dra oss bort ifrån sökandet och hålla oss tyngda av bördan, av syndens börda. Och det är därför det står också att vi behöver ödmjuka oss och vända om. Låta synden få bli avslöjad. Jag bara tänkte ge några korta reflektioner över året som har varit. Och även några korta reflektioner över året som kommer. Och då talar jag utifrån det som jag har uppfattat och utifrån det bönearbete som vi har varit inne i och det som vi har på olika sätt kommit som tilltal till oss. Jag tror att det är viktigt att vi har vår identitet i vilken kallelse vi har i som kyrka och som enskilda. Det är viktigt att vi påminner oss om att den här församlingens kallelse, det är att vara en väckelsebärare. Det är den här församlingens kallelse, eller en del av den. Det är att vara en bärare av väckelse. Och med väckelse så menar jag att det finns en medvetenhet om både om syndens börda och behovet av att bli fri ifrån den. Behovet av att förmedla det vidare också till andra människor och att få se det i hela sitt samhälle. Det är någonting som vi har talat om under året, att den här församlingens kallelse är att vara en väckelsebärare. Någonting annat som vi har talat om under året och som vi har på olika sätt påtalat, det är det att att Herren vill någonting särskilt också med den här församlingen. Han vill göra någonting i den här församlingen och i den här staden. Han vill utgjuta av sin ande på nytt. Han vill låta en flod av vatten strömma igenom den här platsen, igenom våra liv. Det är någonting som han har på sitt hjärta. Vi har också talat om, och som jag upplevt väldigt tydligt själv också, det är att, att Herren kallar oss in i beredskap för det som kommer. Och jag talade till exempel om det på församlingshelgen på Ansgarsgården som vi hade i augusti. Att Gud kallar oss in i beredskapstid. Och jag drog då jämförelsen med hur ett land reagerar när det blir utsatt för hot från en annan stat. Att man förbereder hela befolkningen på att nu blir det snart krig. Och folk kallas in i militärtjänsten och in i sina olika uppgifter. Produktionen läggs om och alla så att säga förbereds på att kunna stå emot attacken. Man blir kallad in i beredskap. Jag upplever att vi är i denna beredskap just nu. Och när jag säger en sån sak så är det nästan som att jag kan se frågetecknen hos er. Och det är inte för att på något sätt peka ut det eller sådär, men därför att det låter så på ett sätt otroligt. Vadå beredskap? Vad pratar du om egentligen? Kan vi verkligen lita på det som du säger? Hur vet vi att det är sant? Och jag tänker inte argumentera för alla olika skäl till varför det är sant. Därför att jag säger det som jag har upplevt att Herren har visat. Och därför ska jag också läsa ett annat ord. Egentligen det som jag hade tänkt läsa inför den här söndagen. Och jag tror att Gud vill ge oss en bild från Lukas evangeliet och Johannes döparen. Och det står ju om honom precis i början där. Lukas evangeliet. Orkar ni med en stund till? För jag tror att vi behöver beta igenom det här. Någon skakar på huvudet, men jag såg inte just det. Utan jag säger det här för att vi behöver säga det här. Ska se här. Jag läser från Lukas kapitel 1 och vers 5. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: "Frukta inte, Zakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer att glädja sig över hans födelse, till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Nu ska vi höra Zakarias reaktion. Då sa Zakarias till ängeln: hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Det var väldigt skarp tillrättavisning från Herren och från ängeln till Zakarias, därför att Zakarias inte trodde på det som ängeln sa. Det ligger i människans natur att inte vilja tro. Och det kallas otro. Och det är en del av köttets natur i människan som vi har att kämpa med. När Herren talar till oss, så är inte vår kallelse att stå vid sidan om och iaktta för att se ifall det händer. Utan vår kallelse är att säga: ja Herre, ja Herre, vi vill följa det som du säger. Vi vill förbereda oss på det som du har sagt. Det står till och med om Johannes döparen att hans liv skulle innebära att det skulle få bli ett folk som var berett, som var förberett. Om Gud säger till oss att förbereda er, om jag säger det utifrån att Herren har talat och det inte bara handlar om mig utan att det handlar också om vad flera andra har uttryckt och lyssnat in. Om vi uttrycker vad som är Herrens röst och sen alla vi andra tänker att ja, men okej, vi får väl se om det händer, det är väl bra ifall det stämmer, så är inte det den reaktion som Herren söker. Utan Herren söker en annan reaktion som säger: Ja men det här kanske, det kanske faktiskt är anden som talar. Hur ska vi då förbereda oss så att vi kan vara förberedda på det som kommer? När Johannes döparen trädde fram och började predika sen lite senare, så står det om honom att han sa om sig själv: jag är en röst som ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka, bergen ska sänka sig, dalarna ska höja sig. Och han var Guds röst. Det står att Guds ord kom till honom. Och sen kom människor till honom för att låta döpa sig. Och de frågade honom: vad ska vi då göra? Därför att de kände sig träffade i sina hjärtan. Vad ska vi då göra? Och då gav Johannes döparen väldigt konkreta svar. Han sa så här: den som har två livkläder ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta. Och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöjer med er lön. Så Johannes döparen hade konkreta svar på det som människor upplevde att faktiskt blev som ett stygn i deras hjärtan. De ville omvända sig, men vad skulle de göra? Och då blir frågan till oss, därför att jag vill stanna upp i frågan: vad ska vi göra i denna beredskapstid? Hur ska vi förbereda oss? Och jag tror att En del i denna förberedelse, det handlar om att att be, och konkret så skulle jag vilja uppmana er till att be under hela januari månad på ett särskilt sätt. På ett särskilt sätt. Jag skulle vilja uppmana var och en av er, oss som församling, missionskyrkan, och om du är här från någon annan kyrka, jag skulle vilja uppmana er att avskilja januari månad till bön. Gärna till fasta också. Man kan fasta från många olika saker. Mat är ett område. Men många av oss skulle nog må bra av att kanske fasta från tvn också. Eller från datorn, eller från mobilen, om man nu kan fasta ifrån den. Lite grann att se på oss själva som att vi skulle åka till Tanzania ute i bushen och vara utan våra tekniska hjälpmedel under en månad. Jag skulle vilja uppmana oss att avsätta januari månad till bön på ett särskilt sätt, för att vi ska få bli förberedda för det som Herren vill göra. Och det betyder att när du kommer hem ikväll, när du vaknar upp imorgon, och när du lever din vecka, alltså veckan som kommer så att säga, så vill synden leva sitt liv som vanligt. Den vill fortsätta precis som den är van att fortsätta med. Den vill inte bli störd. Den vill fortsätta att få dig att uppleva bönen som någonting torrt, tråkigt, trist, jobbigt. Det är syndens svar eller uppmaning till oss. Att nej, men det där är inte så viktigt. Ta inte det här på så stort allvar nu, därför att du vet ju inte ifall det här stämmer, det som David säger. Det är syndens resonemang. Guds ord till oss, det var att men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber, vänder om, då ska jag höra det från himlen. Det är Guds uppmaning till oss. När väckelsen bröt ut i Los Angeles 1906 i april, så och Guds ande blev utgjuten på ett alldeles särskilt sätt. Det började i ett vardagsrum och flyttades strax därefter till en kyrka på Azusa Street. När Guds ande blev utgjuten vid det här hemmet, så stod folk där och bad i flera dagar, sjöng i tungor, talade i tungor, och var helt uppfyllda av Guds ande. Sen flyttades de här samlingarna till den här kyrkan på Azusa Street, och man hade samlingar 3 gånger om dagen, 7 dagar i veckan i 3 år. Ni kanske inte hörde vad jag sa. Man hade alltså samlingar 3 gånger om dagen, 7 dagar i veckan i 3 år. Då är det väckelse. Då är det ett skede av Gud. Jag vet inte hur det skede av Gud kommer att se ut som kommer att starta i den här staden. Men det jag säger till er, det är att vi behöver förbereda oss. Och det är inte ett ord ifrån mig, utan jag vill säga att det är ett ord ifrån Herren. Och därför så säger jag också, och därför så uppmanar jag er, och jag har talat ganska lugnt och stillsamt här nu, men därför så uppmanar jag oss också att avskilja januari månad till bön. Därför att vi behöver det. Det är en del av beredskapen. Och allting som vill få oss att fortsätta våra liv som vanligt, som det alltid har varit, det är syndens röst i våra liv. bekvämligheten, likgiltigheten, självrättfärdigheten, självförnöjsamheten, självgodheten. Nej, men jag behöver inte. Jag tycker jag har det ganska bra. Jag har haft det ganska bekvämt under kanske åren som har varit, och i min vandring med Herren, jag upplever kanske också att Gud leder mig och så här, vilket han också gör. Men jag vet inte ifall ni uppmärksammade det i den här texten om Johannes döparen, där det står att ängeln sa till Zacharias att din bön har blivit hörd. Elisabet ska få en son. Det var det personliga bönesvaret, men det slutar inte med det. Men det fortsatte, och Johannes döparen ska få, hans namn ska vara Johannes, och han ska få medföra att många blir omvända. Varför kom Johannes döparen? Jo, för att förbereda marken för Jesus. Varför finns församlingen idag? Jo, för att förbereda för Jesu återkomst. Därför finns församlingen idag. För att förbereda för Herren när han kommer åter. Det är därför jag säger till er att den här församlingens kallelse är att vara en väckelsebärare. Det är inte slut med vår stad. Det är inte slut med vårt land. Det är inte ute med oss än. Därför att Herrens vilja är någonting annat. Och för att vi ska kunna uppfatta vad Herrens vilja är, så måste vi söka den. Och vi får inte ge oss förrän vi upplever att, ja men nu, Herre, förstår jag vad du verkligen vill. Nu hör jag vad du vill. Vänner, vi behöver väckelse mer än någonsin. Och det är inte så, lika lite som Johannes döparen var bara ett svar på en personlig bön. Därför att han var inte bara ett svar på en personlig bön, han var också en del av Guds vilja, nämligen att förbereda för sonen, för Jesus. Lika lite så är vår bön om väckelse bara ett svar på vår egen bön, därför att det är en del av Herrens vilja också. Han vill detta. Därför vill han också att vi ska vilja samma sak som han vill. Men det kommer inte att komma genom att vi fortsätter som vanligt. Utan vi behöver vända om, ödmjuka oss och söka honom. Och därför så vill jag också vara konkret i min uppmaning när det gäller nästa månad. I den här församlingen så har vi en vecka med bön och fasta, alltså från den 7 till den 11. Vi kanske har motsvarande missionskyrkan eller kommer att ha, jag vet inte. Men jag vill uppmana er som sagt att faktiskt stänga av tvn. Jag vill uppmana er att stänga av datorerna så mycket det bara går. Alltså. Skriv som Facebook-status upptagen resten av månaden. Kom tillbaka i februari. Ja, men allvarligt, gör det. Skriv som status: jag är upptagen tyvärr, jag fastar ifrån datorn nu under en månad, kom tillbaka i jag kommer tillbaka i februari förhoppningsvis, det vet man inte. Eller från din mobil, alltså stäng av mobilen vissa stunder, behöver inte ha den på hela tiden, ta emot alla sms som ryker in stup i kvarten, utan kan ha den avstängd några timmar under dagen eller kvällen, bara för att avskilja tid för Herren. Vi kan göra konkreta saker för att faktiskt gå i den här riktningen, men fienden vill få oss att snubbla idag, ikväll redan, imorgon bitti när vi vaknar, imorgon eftermiddag och imorgon kväll, så vill fienden få oss att tänka, nej men jag skjuter på det lite till, alltså efter nyårsafton. Därför så tror jag att Herren har velat dela det här idag. Och nu, jag har inte Jag skulle kunna stått här och ropa och skrika och härja. Jag har inte gjort det på det sättet den här dagen. Utan jag har mer tagit det på ett ganska informellt sätt. Men det betyder inte att varje ord inte är lika viktigt för den skull. Uppmaningen från Gud är lika skarp och lika klar oavsett vilket tonläge som man förmedlar i. Vi ska ta och gå in i lovsången här igen. Vi kommer inte att ha en officiell avslutning på den här gudstjänsten. Vi ska givetvis be för även för de böner som kanske har lagts då i bönekorgen där. Och det kommer vi att göra vid något tillfälle. Jag tänkte bara fråga, är det kyrkkaffe i Humlan? Ja, det är kyrkkaffe i Humlan. Så alla som det vet ni om, att man kan gå upp sen till Humlan och dricka kyrkkaffe. Och känn dig fri att göra det när du helst vill göra det. Men vi kommer att fortsätta lovsjunga här och be. Och då här för ett par veckor sedan när vi hade inbjudan till förbön, så kom det fram många här och ville ha förbön. Och alla fick inte chansen att ta emot förbön, därför att det hanns inte med helt enkelt. Kanske är det så att du vill komma fram igen. Bara för att avskilja dig, överlåta dig till Herren, göra upp med synden. Men också be om förnyelse i ditt eget hjärta. Och då är du välkommen fram här framme. Och det kommer finnas flera förebedjare som är med och ber för dig. Jag skulle kunna stå här och liksom inbjuda till dig i det oändliga. Och det skulle kanske inte hjälpa dig så mycket mer. Det jag säger med att välkommen fram att ta emot förbön. Välkommen fram att böja knä här och överlåta dig till Herren. Och ge ett gensvar på det som du upplever att Gud har talat om idag. Därför att våra liv handlar inte bara om personliga bönesvar. Våra liv handlar också om vad Herren vill med sin församling för att förbereda inför sonens återkomst. Amen.
Vi ska sjunga tillsammans.